Minns ni millenniebuggen? Ja, den känns avlägsen nu kanske ni tänker, men minns ni? Minns ni oron? Eftersom datorer inte kunde hantera siffran noll så skulle alla datorer runt om på jorden krascha under natten då vi bytte årtusende. Och resultatet skulle eventuellt bli kaos och undergång. Jag tog min oro på allvar, gick ner till järnaffären på Södermannagatan och köpte en 25 liters dunk för vatten och nya batterier till min ficklampa. Jag fyllde upp dunken i badkaret, konstaterade att det var fel sorts batterier till ficklampan. Ja, jag kan ta de som sitter i fjärrkontrollen, tänkte jag. Sen drog jag på mig festklänningen och svandunsboan. Såg på mitt oroliga face i badrumsspegeln, bestämde mig för att måla över oron med ganska skrikrött läppstift. Och sen gick jag ut i den laddade nyårsnatten. Den ljusa framtiden i ena ringhörnan av mitt psyke och millenniebuggen i den andra. Vaknade 1 januari år 2000. Vred på kranarna. Vattnet strömmade. Okej. Ingen millenniebugg i vattentillgången. Jag tömde ut vattnet ur dunken, tappade upp ett varmt bad, tvättade av mig 1900-talet med en blå sportig duschkräm och sen beställde jag en pizza med extra allt. På vägen ut för att hämta den ställde jag plastdunken i grovsoprummet. Igår gick 2025 i graven. Ett år som troligen saknas av väldigt få. Krig och katastrofer. Oro, oro, oro. Och återigen har jag på myndigheters uppmaning skaffat 2 25 liters plastdunkar och fyllt dem med vatten. Hur det än går så har jag bestämt mig. Den här gången behåller jag dunkarna. Jag har insett att katastroferna må komma och gå, men min oro är här för att stanna. Jag heter Camilla Liv och det här är mitt vinterprogram. Idag är det årets första dag. Ja, det lät kanske inte så övertygande. Men jag har faktiskt en hund att tänka på. Hon är gammal och tycker inte om höga ljud. Hon tycker inte heller att 2025 var ett särskilt härligt år, om ni undrar. Jag kan se det på hennes nos. Så vad ska vi göra av den här dagen, tycker ni? Enligt internationell press är vi svenskar ute och promenerar idag på nyårsdagen. Taking a walk on January the 1st is a common tradition for many Swedes. It is often seen as a way to start the new year healthily and enjoy the winter scenery. Jag skulle gärna gå ut och promenera, det är ju så friskt. Men min hund, hon tycker inte om promenader. Hon vill bara ha ytterst korta utomhusvistelser och tycker inte om att bli blöt om tassarna. Så jag håller mig inne med mina husdjur, min hund min oro. Så här sitter jag, med bara de äckliga pralinerna kvar i chokladasken, och längtar efter vardagen. Det är som om jag inte är skapt för högtidligheter. Högtiderna höjer ofta stämningen, så är det ju. Men också blodtrycket och hjärtklappningen höjs. Det paradoxala är att jag är präst. Nämnde jag det? Ja, jag är präst och vi som är präster ska förmedla hopp. Det är ju lite det som är poängen med oss. Jag borde vara helt impregnerad av hopp. Och visst, som präst är jag det. Och det är på riktigt. När jag tröstar sörjande eller när jag får snusa på det fjuniga huvudet på ett barn som jag ska döpa, då vet jag att det finns en mening och därför en riktning. Men i mitt lilla liv, som för all del är fint, med man och vuxen dotter och en hund i livets slutskede, det är där jag stundtals famlar efter hopp. När världen står och skrapar med sin kapten Krokklo på min dörr. För det är det som har hänt under 2025. Världen kom på besök, eller kanske för att stanna, helt oombedd. Världen kom så nära, så tätt inpå, utan att varken jag eller hunden hade bett om det. Och ingen kommer undan längre. Så du och jag, kära lyssnare, vi sitter i samma båt. Och jag, som privatperson, måste ju på något sätt bidra till det kollektiva hoppet. Jag kan ju inte åka snålskjuts på andra hela tiden. Men vad ska man göra med den här eviga oron? Jag växte upp i en lucka i tiden, eller kanske en parentes, mellan krig och elände. Jag föddes 1967. Visst, det var under kalla kriget, men kalla kriget höll en väldigt låg profil, i alla fall i Helena Lund, där vi bodde. Min ungdomstid var inte bara tjo och kim och klackarna i taket, inte alls. Men det var en tid då åtminstone inte jag tänkte särskilt mycket på globala kriser. Vi i Helena Lund hade fullt upp att tycka illa om Turebergstjejerna. Så långt kunde våra tankar sträcka sig. Över trafikleden som skilde södraste Sollentuna från resten. Tjejerna i Tureberg hade glansigt hår, säkert självlockigt. De fnittrade och läste tidningen Okej och sminkade sig med mascara och en brun kräm i nyansen solkysst. Vi i Helena Lund gjorde ju också allt det där, men Turebergstjejerna, de gjorde det liksom fult, tyckte vi. De coolaste killarna fanns hos oss i Helena Lund, de snyggaste. Turebergstjejerna visste det och de var ju inte dummare än att de nosade rätt på våra fester. De hade fräckheten att ragga på Helena Lundskillarna. Och det märkliga är nu när jag tänker efter att killarna inte alls tog illa upp. Tvärtom såg de nästan intresserade ut. Nästan som att de kanske hade bjudit dit de där tjejerna på något sätt. Killar, sa vi och skakade kärleksfullt på huvudet. Man kan inte leva med dem, man kan inte leva utan dem, sa vi. Som om vi visste något om det. Vi låtsades ju bara. Jag var varken cool eller snygg eller smart och kunde på inget sätt räkna mig till gräddan bland 15-åringarna i Helenelund. Tvärtom, jag var en tönt. Och det var ett livshotande tillstånd. Att inte få vara med, att hamna utanför. Det var som en pågående nära döden upplevelse. Men jag fick åtminstone vara med i att hata tjejerna från Tureberg. Och det var ju bättre än ingenting. Hat är ju också en identitetsstärkande känsla, som ni vet. Om jag hade lagt ner lika mycket energi på skolan som jag gjorde på att bli accepterad, så hade jag varit Nobelpristagare vid det här laget. Men så liten var världen för mig då. Ett litet förortsundantag i världshistorien. Märkligt nog finner jag en viss tröst i förlängningen av den här tanken. Att hur jag än oroar mig så lever jag en väldigt kort stund i mänsklighetens historia. I ett väldigt litet land som den största delen av jordens befolkning inte vet särskilt mycket om och regelbundet blandar ihop med Schweiz. Vårt land ligger långt uppe på kartan av Europa, som i sin tur bara är ynka 7% av landmassorna på jordklotet. Som i sin tur är mikroskopiskt litet i den här galaxen, som det finns 200 miljoner av. Galaxer alltså. Det är väldigt många galaxer. Så vad jag än väljer att göra av mitt liv, så har det så otroligt liten betydelse för vår galax eller för världshistorien. Det vore galenskap att tro någonting annat. Men att hoppas är också en galenskap. Och av alla som det finns att välja på, så är hoppets galenskap min absoluta favoritsort. Och bara för att förtydliga, jag hatar inte tjejer från Tureberg, inte längre. De är högst troligen som alla andra, bara aningen lite mer förslagna med sitt självlockiga hår. Jag föddes orolig. Det finns en bok som min mormor köpte. En sån där som man klistrar in fotografier i och kryssar i viktkurvor och gör kletiga bebisfotavtryck i. Och i den skrev mormor: hon är ett mycket oroligt barn som gråter för ingenting. Och om något otäckt visas på tv så springer hon ut från rummet. Den stora oron då var kärnvapenhotet. Men under mitt unga liv hann vi även med de svältande barnen i Afrika, ozonhålet och HIV-epidemin. Som vuxen har jag oroat mig igenom fågelinfluensan, Ebola-viruset, Kuwaitkrisen, för att nu plocka ut några mappar ur mitt orosarkiv. Jag delar de här upplevelserna med nästan alla jämnåriga. När min man var liten så lusläste han de där sidorna i telefonkatalogen som hette om kriget kommer. För hans mamma kom från Ungern och där visste man vad krig var för någonting. Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Motståndet i olika former är varje medborgares rätt och plikt. Så stod det i telefonkatalogen. Nästan exakt samma formulering finns i broschyren som MSB skickade ut för ett tag sedan och som jag läste noggrant med en stor skål ostbågar för att lugna nerverna lite. De byter förresten namn just idag. Nu heter de Myndigheten för civilt försvar, MCF. Grattis! Jag läste broschyren inte primärt för beredskapens skull, utan mest av ren fåfänga. Jag vill nämligen till varje pris undvika att bli den som rusar ut på trottoaren en dag och ställer mig som en dum blondin och ropar: "Hallå, jag har inget vatten i min kran. Vem är det som ska hjälpa mig? Jag måste ju duscha ju." Det vore under min värdighet, helt enkelt. Jag är gärna blond, men helst inte korkad. Och hur futtigt det än må låta, det känns ovärdigt att vara orolig hela tiden. Och ja, det må hända att det är bra för civilberedskapen eller den ekonomiska tillväxten att ha hopp. Och visst, det kan säkert påverka ett sjukdomsförlopp positivt. Och man får ju en härlig utstrålning om man har hopp. Men det struntar jag i. Jag bryr mig om hopp för att det har med min mänskliga värdighet att göra. Och jag har mina beredskapslådor i förrådet för att jag hatar att vara hungrig. Och för att jag inte vill vara smutsig i håret. Så jag behåller 25-liters dunkarna och toapappret. Alla frystorkade måltider med överdrivet positiva beskrivningar. Hör här. Potatisgryta med köttbullar, puré, morot och vitlök i buljongsås. Inte ens hunden tycker att det är toppengott. Men gott är inte viktigt. Det som är viktigt är motståndet. Mina förråd är motstånd mot oro. Och motståndet är släkt med hopp. Det är i alla fall vad jag hoppas. Och mot min oro hjälper det att vara praktisk. Vi var hos psykoterapeuten, min hopplöshet och jag. Och terapeuten läste lusen av mig. Du menar alltså att hopp är en känsla som man har eller inte har. Och om man inte har den så sätter man sig på röven och väntar på att hoppet ska komma flygande. Är det lite så du tänker? Ja, jo. Ja, inte precis så, men... Ja, men vad ska jag göra då? Jag skämdes lite. Och jag har alltid sagt att skam, precis som fåfänga, är en underskattad drivkraft. Så jag tog tag i det, som vore det en arbetsuppgift. Jag försökte se mitt hopp som en muskel som måste tränas upp. Det behövs en intention. Det har jag. Och det behövs uthållighet. Det har jag. Inte lika mycket. Kommer det att bli svårt? Ja. Är det valfritt? Nej, egentligen inte. Men ändå kommer det dagar när jag inte känner ett minsta uns av hopp i blodomloppet. Och för de dagarna har jag en strategi som jag har pysslat med under ganska lång tid. Jag tänker på orkestern på Titanic. Den bestod av 8 killar som reste i andra klass. 2 av dem har mycket stiliga mustascher. Orkesterledare var Wallace Hartley. Han hade inte mustasch, kan man se på bilderna. Ni känner till berättelsen. Orkestern spelade musik för passagerarna in i det sista. Titanic sjönk den 14 april 1912. Och 20 dagar senare hittas kropp nummer 224, Wallace Hartley. Vad har det här med hopp att göra, kanske ni undrar. Jag tänker så här. Wallace Hartley fick, under de 2,5 timmar som det tog mellan kollisionen med isberget och att Titanic sjönk, han fick säkert höra att det inte var någon fara. Och så länge det inte är någon fara så är det väl ingen konst att spela lite musik. Det var ju deras jobb. Men successivt måste det ha blivit tydligt att det var fara. Och någonstans längs den här tidslinjen så måste det ha gått upp för Wallace Hartley och de andra i orkestern att de hade ett val. Att sluta spela och försöka få plats i någon av räddningsbåtarna. Eller bara sluta spela för att ingen ombord verkade så väldigt danssugen längre. Eller att fortsätta spela. De fortsatte spela. Rakt i ansiktet på det svarta vattnet och döden. Och värdigheten i det beslutet, det är det som är det absolut livsviktiga här. Vad ska man göra när en situation ser fullständigt hopplös ut? Man gör något vackert av den. För att man är en människa. Det är inte omständigheterna som avgör en människas värdighet, utan hur man förhåller sig till dem. Lägger man ner fiolen eller spelar man tills skeppet sjunker? Jag befarar att jag hade slängt fiolen över bord i ett mycket tidigt skede och slitit åt mig en flytväst och kastat mig in i en livbåt för första klass passagerare fast jag åkte tredje klass. Men det är inte den jag vill vara. Jag vill stå kvar vid relingen och spela som om det inte fanns någon morgondag. Kalla det hopp eller hopplöshet eller värdighet eller vad du vill. Och nej, min nyårshopplöshetskänsla är inte alls i storleken Titanic sjunker. Så svart ser jag inte på framtiden. Men alla möter vi vårt öde en dag. Och när det är min tur, då vill jag vara en av dem som spelar. Kan vi göra det? Kan vi spela? Jag tänker att vi klarar av värdigheten om vi gör det tillsammans. Och om jag glömmer för att jag är rädd, så påminn mig snälla. Vi får vara varandras modiga orkesterledare. Vi kan väl hjälpas åt.
Närmare Gud till dig, närmare dig. Om det blir ett kors som lyfter mig, sjunger jag innerlig
Man kan bli uppmuntrad och känna livet i sig av de mest märkliga saker. Jag sniffade runt på nätet tills jag hittade en artikel med rubriken The Suckiest Year in Human History. Och jag vill, för perspektivens skull, nämna några riktiga skitår i mänsklighetens historia. Flera historiker beskriver år 536 som det i särklass mörkaste året för mänskligheten. Ett vulkanutbrott gjorde att atmosfären fylldes av sot och solens värme nådde inte in. Och människorna frös och svalt. Det var global misär. Ett annat år på topp 10 av riktiga skitår var år 1347. Digerdöden. Man brukar säga att det var råttor som spred pesten. Men tydligen var den verkliga orsaken loppor som först bet råttor och sen människor. Ja, det gör ju på inget sätt händelsen charmigare. 50 miljoner människor dog med bölder i fruktansvärda smärtor. Vi tar oss fram till 1918, spanska sjukan, en av de dödligaste pandemierna i modern tid. Från det att man blev smittad kunde kampen vara slut inom 24 timmar. Och de flesta som dog var unga, under 40 år. Minst 50 miljoner människor strök med. Kanske uppemot 100 miljoner. Och så 1943. Det var året som min mamma föddes. Och det var kulmen av andra världskrigets blodigaste fas. Och Mengele experimenterade. Och Europa krälade i ondska och vansinne. Så, oron för framtiden. Den är inte ny. Inte ett dugg. Den har följt mänskligheten från dag ett. Och verkar ju historiskt sett vara berättigad. Men kanske behöver inte oro bara vara en dålig sak. För några år sedan hade jag ett samtal med anhöriga till en gammal kvinna som hade dött. Hennes vuxna barn berättade om hennes liv, som hade varit ett liv med många sorger, sjukdomar och motgångar. Det märkliga var att det i hennes gamla tummade bibel som de hade med sig fanns en massa understrykningar. Och precis varenda en av de rader som hon hade strukit under var jättehoppfulla. Till exempel minns jag det här bibelstället. Olivskörden slår fel. Fälten ger ingen gröda. Fåren är borta ur follan. Hägnen är tomma på kor. Men jag vill jubla över Herren. Hur var det möjligt? Både barnen och jag tyckte att det var anmärkningsvärt. Och när jag sen tittade lite närmare på de där raderna som hon hade strukit under, så var själva texterna också skrivna i jättekrisiga, livshotande situationer av människor för över 3000 år sedan. Hur var er mamma som person? Frågade jag. Hon var ofta orolig, men mest glad. Tänk om hon behövde sin oro. Tänk om oron faktiskt leder fram till hopp. Att oron liksom kickar igång hoppet. Som när man får influensa. I första stadiet blir man svidig i ögonen och hurven. Det är oron. Det kryper i kroppen. Och sen sätter immunförsvaret igång en bestämd motoffensiv. Som till slut brottar ner basiluskerna. Om det är sant. Jag börjar tro att det är sant. Så hur stärker man i så fall sitt hoppframkallande immunförsvar? Jag lägger mitt huvud bredvid labradorens öra och tänker vidare på den saken. I början av Rysslands invasion av Ukraina så hittade jag ett fantastiskt konto på Twitter, som det kallades då. Kontot hette Ukrainian Problems och beskrevs så här. Väldigt ukrainska problem. De där vardagsirritationerna, som till exempel köerna, att tappa bort sin fjärrkontroll till tvn och att bli invaderade av Ryssland. Det var ett så lysande exempel på hur man kan ta sin oro och stöpa om den till någonting delvis komiskt. Det finns fler exempel. 8 mars 2022 i Odessa. I väntan på invaderande trupper stod en liten arméblåsorkester och spelade Don't Worry, Be Happy. Och den ukrainska skattemyndigheten, som på sin hemsida försäkrade medborgarna om att den ryska militära utrustning de eventuellt råkade komma över inte behövde deklareras för skatteändamål om värdet inte översteg 100 årslöner. Har du fångat en rysk stridsvagn eller pansarvagn och är orolig för hur du ska deklarera det? Var lugn och fortsätt att försvara fosterlandet. Jag har en vän som var i den ukrainska staden Lviv i våras. Han berättade om flyglarmen som hade blivit vardag. Hot mot livet rutin. Men i Lviv och i hela Ukraina har människor laddat ner en app i sina telefoner. Som när en flygattack närmar sig så gör appen att man hör Luke Skywalkers röst ur sin telefon. Uppmärksamhet. Flyglarm. Gå till närmaste skyddsrum, säger skådespelarens röst på engelska. Var inte oförsiktig. Ditt övermod är din svaghet. Då uppsöker alla skyddsrummen och lämnar det de har för händerna. Där står kanske en frisör och klipper en kort pagefrisyr på någon. De steker kanske lök eller sitter på en buss. De kanske ligger i badkaret. Men de går ner i skyddsrummet med vana steg. Och när larmet är över och dammet tillfälligt har lagt sig så säger Luke Skywalker: "Larmet är över. May the Force be with you." May the Force be with me. Ja, jag är på landet och där sitter jag som vanligt på andra trappsteget och tittar rakt ut i luften. Det blåser i trädtopparna. Det är mulet men inte kallt. Semestern håller på att ta slut. Och ännu en gång har 0% av det jag tänkte blivit gjort. Över Östersjön, ut till den finska ytterskärgården, har jag släpat med mig akvarellpapper, tuschpennor och oljepastell, pärlor och garn, och alltihop ligger oanvänt i en kartong under sängen. Jag har också oläst en enorm packe böcker och inte skrivit ett ord i mina medhavda anteckningsböcker med snodd. Inga insikter, inget nytt om livet, inga djupsinnigheter som kan hjälpa mig klara av livet bättre och oron. Inte ett enda uns carpe diem. Och nu sitter jag här och känner mig ledsen över att jag känner mig ledsen. Över att ingenting har blivit gjort. Inte den här sommaren heller. Imorgon ska jag åka hem till Sverige igen. Med alla mina självdöda ambitioner. Det skulle vara så skönt om jag förstod mig själv lite innan dess. Några mil längre ut på en jätteliten ö bor min kusin på somrarna. Hon har ingen brunn, ingen el, inget kylskåp, inga andra människor. Hon har helt enkelt ingenting där. Och hon är där i veckor, alldeles ensam. Och när hon kommer tuffande tillbaka till vår strand med sin gamla krassliga båt, så har hennes ansikte ett uttryck av frid. Eller något som mitt ansikte verkligen inte har. Ute på sin ö har hon bara fläckvis mobiltäckning. Men jag gör ett försök och skickar ett sms. Kära kusin, kan du hjälpa mig med en sak? Kan du beskriva hur den här dagen har sett ut hittills för dig där ute? Vad har du gjort sedan du vaknade? Efter några timmar plingar det till i min telefon. Svaret består av två delar. Först en ganska lång filmsnutt, tagen från uppe på en hög klippa rakt ut mot havet. Det enda man ser är vågor och den mulna himlen. Grått och grått. Och det låter som det gör när det blåser rakt in i en mobilmikrofon. Och efter filmsnutten är en enda mening skriven. När jag är här är min hjärna som en tom burk. Och mitt hjärta är en vild skogsbrand av kärlek. Jag läser en gång till. Och igen. Min kusin beskriver inte något särskilt objekt för sin kärlek. Ingen särskilt vacker sten eller solnedgång. Ingen sak eller människa. Inget särskilt. Men i hennes hjärta pågår en vild skogsbrand av kärlek. Hon är i den. Och den är i henne. Och det är inget mer med det. Jag tar en klunk till av kaffet. Det blåser i trädtopparna och ett torrt blad singlar iväg. Vattnet är blågrått. Det ser ut som att ett regn är på väg in över viken. Min hjärna är som en tom burk. Men mitt hjärta är en vild skogsbrand av kärlek. Och jag lägger mig inte i det. Det är som det ska. The force is with me.
Check, check, check. Hey, whoa, whoa, yeah, yeah. I'm so happy I'm alive today. I'm so happy I can see the light of day. It don't matter if it's rain or shine today. Cause I know the God is on my side today. Hey, I'm so happy I woke up today. Put a little coffee in my cup today. To anyone who feels a little stuck today. Don't forget that God made us enough today. Enough today.
Min mamma föddes alltså 1943 och blev ett gediget stycke människa. I min släkt finns nästan inga väna kvinnor. Kvinnorna i min släkt är rediga fruntimmer. Vi har till exempel inte såna där slanka vrister som liksom skiljer vaden från foten. Såna där ben som tjejerna i Tureberg hade. Jag hade en pojkvän en gång som sa att mina ben störtar ner i skorna. Den där eleganta övergången, den finns inte hos kvinnorna i min släkt. Man har ben och sen har man fötter. Punkt och slut. Min mamma, om man skulle jämföra henne med ett djur, så skulle jag välja brunbjörn. Eller en jordhumla. Hon är inte ett dugg pimpinett. Man klår inte morsan i armbrytning. Hon är en finlandssvensk sjuksköterska. Jag tror att det kan vara svårt att förstå hur det är att växa upp med en finlandssvensk sjuksköterska som mamma. Man måste till exempel ha 40 graders feber eller hosta tills man kräks för att få stanna hemma från skolan. Bland min släkts kvinnor höjs det däremot ögonbryn om man inte kan slå en knop eller laga ett fiskenät. Man måste kunna tömma ett torrdass och lägga om ett jätteinfekterat sår och röka fisk och kryssa med en segelbåt. Det ska man kunna. Och båten ska naturligtvis vara av trä och käras varje år. När man har knackat på barometern och pilen står på annalkande lågtryck och risk för storm, då ska man dra på sig ett par stövlar och gå en runda vid stranden och dubbelkolla att alla skraltiga båtar är förtöjda på rätt sätt. I förhållande till vindriktning, vattendjup och gud vet allt. Ibland undrar jag om den här redigheten kommer ur en smärta som har med krig att göra. När mamma var alldeles nyfödd i april 1943 så skrev hennes mor, det vill säga min mormor Kristina, en dikt. Utlämnad åt mig och åt livet andas du här bredvid. Så hastigt och övergivet, men i obegriplig frid. I natt kan sirenerna tjuta och varsla om död igen. I natt ska resan sluta för många blodvarma män. De störtar som facklor mot jorden. De kvävs i dyningars famn. Där slocknar de trosvissa orden. Och plåga och minne och namn. Små fingrar ivrigt krökta kring mina i värme och svar. I tro på det oförsökta. Ge mig det mod du har. Den där sista raden har jag tänkt mycket på. Vad var det för mod och tro på det oförsökta som mormor såg i min nyfödda mamma och som min mamma säkert såg i mig? Det oförsökta. Vad är det? I'm not your woman, I'm not your man. I am something that you'll never understand. I'll never beat you, I'll never lie. And if you're evil, I'll forgive you by and by. Cause you, I would die for you, darling. Så mamma föddes en onsdag mitt under kriget i Finland. Ungefär ett halvår senare skriver mormor ett brev till sin syster. Det var i söndags. Jag hade precis hunnit bada och ge lillan hennes kvällsvälling när luftvärnet började skjuta. Då sprang vi hastigt ner i källaren. Sen brakade och dånade det i ett par timmars tid. Tills de sista nedslagen kom så nära att hela huset skakade och luften fylldes av damm så att det blev svårt att andas. Klockan 5 på morgonen kom vi upp igen. Vi försökte samla ihop lite av det som fanns kvar. Vi har i alla fall fått med oss våra kläder, vilket ju är det viktigaste nu. Igår, på torsdagen, måste jag redan skiljas från Lillan, som fått en flygplats. Jag fick följa med bussen till flygfältet och till sist vinka adjö åt det lilla byltet då hon bars in i flygplanet. Det var en barntransport med 26 barn. Det känns så obegripligt att vi ska vara tvungna att skicka bort våra barn. Men vi är tacksamma över att det finns ett land som Sverige att skicka dem till. Så när min mamma var 9 månader gammal tog alltså hennes mamma fram en skokartong. Och i den la hon en guldbrosch och min morfars doktorsavhandling som hade namnet En elektrokardiografisk undersökning av hjärtat vid scharlakansfeber. Sen märkte hon kartongen med mammas namn och satte henne på flyget från Finland till Sverige. Alla var rädda. Särskilt rädda var de om sina barn. Därför skickades barnen till Sverige. Mormor tänkte väl att om de aldrig skulle ses igen så skulle broschen kanske ge mamma någon slags kortsiktig materiell trygghet. Och doktorsavhandlingen skulle bevisa att hon kom från en familj som var bildad, vad nu det skulle betyda. Var doktorsavhandlingen tog vägen, det vet jag inte. Men broschen, jag sitter med den i handen just nu. Det finns ett fotografi från lägenheten i Helsingfors. Jag tittade ofta på den bilden när jag var liten. Intill mammas omkullvälta spjälsäng gapade en stor reva i väggen, ett stort bombhål. Genom det kunde man se andra hus över gården. Det där hålet såg ut som ett stort sår. Att sända iväg sitt spädbarn måste ha varit en nästan omänsklig uppoffring. Säkert sa hennes instinkt till henne att hålla sitt barn hårt in till bröstet. Men mormor visste att om hon skulle dö i ett bombnedslag, då dog ju barnet också. Och hon gjorde sitt val utifrån den vissheten. Är det hopp? Jag vet inte. Kanske hoppades hon att åtminstone hennes dotter skulle få leva. Vi människor är beredda att offra mycket för kärleken och de vi älskar. Kriget som drabbade min mammas familj var en slags biografisk supernova. Dess massiva kraft skälver fortfarande i vår släkt. Men något annat vibrerar också. Det omedelbara svaret på det där bombhålet var en mycket fåordig men handgriplig kärlek. Den kärleken packade ner guldbråsen och doktorsavhandlingen i skokartongen. Oron är priset vi betalar för kärleken. Och störst av allt är kärleken.
You.
Min psykoterapeut läxade upp mig och sa att hopp inte är något man väntar på, utan något man övar upp. Så jag övar. Och frågan jag ställt mig själv är, vad är det som jag hoppas på? Ja, för egen del egentligen inget annat än att få leva i det jag redan har. Jag gillar ju det jag redan har. Mitt och vårt liv. Mest älskar jag vardagslivet. Det helt vanliga. Att hunden slår ner min iPad ur händerna med sin tass när hon tycker att jag dumsurfar för mycket. Och hur hon sitter och stirrar uppfordrande på mig redan klockan 5 när vi är i Finland. Trots att det är hundmiddagstid klockan 6. För hennes mage är inställd på svensk tid. Jag älskar sårskorpor. De är verkligen hoppfulla. Att det kommer sårskorpor när jag kör omkull med cykeln och skrapar upp ett knä och en handflata. Efter en stund så börjar sårskorporna att bygga ett skydd. Och sen läker det där under, alldeles för egen maskin. Så länge jag kan minnas har mamma sagt att jag inte får peta på sårskorporna, för det ska ju sjuksköterskor säga. Men det struntar jag i. Jag tycker om att vakna på morgonen med en jättekonstig känsla efter någon obehaglig dröm som man försöker förklara för en befogat ointresserad familjemedlem. Och hur man har kvar trådar av den känslan på väg till jobbet. Men sen framåt eftermiddagen är allt obehag borta. Hur är det ens möjligt att sova rakt igenom en dramatisk dröm? Vi kan det. Jag älskar fräknarna som finns i vår släkt på pappas sida. Och de robusta, oslanka vristerna från mammas håll. Jag är väldigt förtjust i gåshud. Gåshud är ett gudsbevis, tycker jag. Jag behöver ingenting annat än att få finnas ett tag till. Och att jag finns samtidigt som ni andra finns. Och att mitt barn ska våga få egna barn som ska få ha gåshud och sårskorpor och konstiga drömmar. Och att de ska få känna i hjärtat en vild skogsbrand av kärlek. Jag läste en gång en skildring av en ensam seglare. Frank Mulville hette han och han seglade i Karibien och var förälskad i sin segelbåt och i de långa perioderna av tystnad och ensamhet. Men efter lång tids seglande hände någonting inuti honom som fick honom att börja längta efter att se skeppet och sitt liv utifrån. Från utsidan. Så en dag med lite mindre vind surrade han fast sig själv i ett långt rep och sänkte sig ner i vattnet, trots att båten hade hissade segel. Och det blev ett avstånd mellan honom och båten. Han beskrev efteråt händelsen så här. Det svindlade för ögonen när jag tittade på skeppet. Hon tädde sig som det underbarast tänkbara, där hon dök och försvann ur sikte för att dyka upp igen. Hon besteg Atlantens långa dyning och slank sig ner i vågdalarna. Det slog mig att detta var den absoluta höjdpunkten i mitt liv. Detta var den ultimata upplevelsen. Det var min dröm. Och jag var just i färd med att drömma den. Det som händer sen är obegripligt. Också för honom själv. Han kränger av sig repet han har runt kroppen och håller i den yttersta änden med sin hand. Och sen bara med ett par fingrar. Som för att utmana allt. Livet, döden, drömmen, Gud. Under ett ögonblick står allt och väger. Sen kommer han till sans och drar sig med kraftiga tag tillbaka till båten och kränger sig fort upp på däck. Han står där på de välbekanta gamla däcksplankorna och svettas och skakar i hela kroppen. Han förstår inte varför han utsatt sig för en sån risk och lovar sig själv att aldrig, aldrig, aldrig göra så igen. Kanske hade all tid i ensamhet gett honom en känsla av att knappt finnas. Han behövde på något sätt känna att han fanns. Eller så kunde han inte längre skilja mellan dröm och verklighet. Eller så var han mättad på liv. Det kunde inte bli bättre än det här. Jag tänker på Frank Mulville ibland. Tänker mig att det är jag som ligger där i vattnet. Med repet runt kroppen. Sen i handen. Och sen på fingret. Tänker på hur det skulle kännas att bara ge upp. Då ryser jag till och klättrar snabbt upp på mitt liv igen. För det är precis då, när faran är nära, som hoppet kryper in till och tar över. Precis just då råder inga tvivel. Det är klart som tusan att man inte släpper repet och ger upp. I natt lämnade vi det där dammiga skyddsrummet som vi gömt oss i och som heter år 2025. Och nu kavlar vi upp ärmarna. Nu ser vi oss omkring och ser allt starkskört och trotsigt hopp som finns både i oss själva och i varandra och i världen. För vi är inte såna som springer ut på trottoaren och viftar hjälplöst med armarna eller släpper taget om repet. Och alla uppgifter om att hoppet ska upphöra är falska. Vi är såna som oroar oss och hoppas. Det är vår rätt och vår plikt. Vi är såna som sätter våra näsor alldeles vid nacken på dem vi älskar. Eller vid sammetsörat på hundarna och luktar helt försiktigt på dem. För vi är seriekopplade. Hjärta vid hjärta vid hjärta. Och därför så fortsätter vi. Det är det vi gör. Men först har vi en liten promenad i närområdet. Hunden vill ut. Så hej då, kära lyssnare. Vi ses där ute. May the force be with you. Fire. Oh, I set my past on fire. Before you, I was showing on the wire. But somehow you're taking me higher. And I want you, and I need you, and I got you, and I'll never be happy without you. And I want you, and I goodbye. Because now
Producent Mark Levengood och tekniker Susanne Martinsson. I sitt sommar från 2020 berättar Camilla Liv om hur hon som ung kvinna hittade sin gudstro efter att ha följt efter en äldre kvinna in i en kyrka.
Hon satte sig ner i kyrkbänken efter att hon tänt sitt ljus. Jag satte mig några bänkar bakom och hade gett minst ett halvt paket gula bländ för att få veta vad hon tänkte på, så att jag skulle kunna tänka likadant. Helt enkelt så som man ska tänka i kyrkor när man har tänt ljus. Efter femte ljuständningsbesöket ungefär började jag känna mig som en som vet något om hur man gör och hur man sitter när man är välkommen in och tänder ett ljus. Och i kyrkan fanns det tillräckligt med spikhål, blod, ångest, skuld och död för att motsvara den förtvivlan jag själv kände. Kärvheten i kristendomen drabbade mig. Den överensstämde med mina erfarenheter. Gud hade likadana, tydligen.
Sök efter Sommar i P1 med Camilla Liv i appen Sveriges Radio.